side note, jag tänkte att man skulle kunna göra sån så sen att till exempel introduktioner och sånt här, så vi skulle kunna ha en, det kan vi göra, vi gör den skilt, så vi gör den lite sådär, det skulle vara helt roligt att göra den som det är sån här talkshow intro som de som på liksom TV talkshow som med musik i bakgrunden och en sån där.
Ja ja jo, man kan ställa lite musik bara, vet du, lite någon musik.
Ja. Ja. Om inte någon så fixar vi Daniel att göra det. Han kan bara dra in musik åt oss.
Eller så har vi någon sån nynner i bakgrunden, kan man. Fångad av en stormvind.
Vi ska hoppa in till vad vi har spelat.
Borde vi kanske dra någon slags intro först ändå, alltså så lite låtsas intro. Välkomna till den här podcasten som jag inte vet vad heter. Har du någon aning om vad den heter?
Podcast.
Podcast. Och det är alltså, vad heter det? Jag är Jan.
Och
han är Jens, den där andra. Säg ditt namn.
Jens.
Jens. Och vi ska försöka dra något här nu, för fan och hans farmor, alla har ju en podcast, men inte vi ännu. Så vi tänkte att vi skulle starta ännu, eller hur?
Jo, det är viktigt.
Det är viktigt med podcast.
Mitt liv är inte fullständigt.
Och faktum är att det här är episod 0, och jag måste säga det här att vi är redan Svensk-Finlands största spelpodcast.
Ja! Vi har två lyssnare.
Jag är inte helt säker på att vi har två lyssnare.
Det kan hända. Jag lyssnar inte på vad du säger, så jag lyssnar bara på hälften.
Ja, sen när vi har klippt ihop det, så är det den som har klippt ihop det och lyssnat på det många gånger. Ja. Den andra personen just nu inte kanske riktigt hör på det själv.
No, alltså i princip så om man sätter det som, om man tänker som så att man tänker på views, som det är på YouTube, har du ju views. Så när du lyssnar, den som editerar den lyssnar igenom den en 20 gånger, så har vi 20 lyssnare.
Det är ju sant. Om man behöver ju lyssna igenom, utan på YouTube och views så behöver man bara starta videon för att det ska räknas som en lyssning. Så om vi startar podcasten säkert många gånger, så kan vi till och med få 100 views.
Oj, oj, oj.
Det är bara att trycka på refresh.
Oh yes, det låter bra. Det låter bra. Vi har en finansiell idé här liksom. Vi har en ekonomisk baktanke.
Vi måste bara få sådana här sponsorer.
Ja, vet du, Svensk-Finland.
Konstsamfundet.
Ja, precis.
Och Kulturfonden.
Oj, 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 SFP.
SFP kan ge alla våra pengar. Det är bara pappa som betalar. Så nu har vi pratat riktigt om Muminspråket. Om vi skulle ta en så här, eftersom det här är episod 0 och vi just har börjat och det är kanske inte på riktigt ens det här. Så om vi skulle dra en så här presentation, så berätta lite, vem är du och vad är din, vad heter det, spelbakgrund?
Min spelbakgrund, jag heter Jens. Jag är från Helsingfors, med både Sjunde och Guds, vad sa vad du brukade säga, Guds glömda kommun.
Ja, det är det där som tågarna går förbi.
Ja, precis. Min spelbakgrund är att jag är 30 år gammal. Det har inte med min spelbakgrund att göra i sig, men för 30 år sedan föddes jag till en familj som hade en Commodore 64. Och jag satt vid den hela tiden tills någon tyckte att nu har du suttit där för länge, så vi köper en Amiga 500. Sen satt jag vid den. Och sen var någon sådär att nej, du får inte sitta med den mer, så vi köper en PC. Det som jag inte har är vi hade, båda mina bröder hade en PlayStation 1, och den spelade jag lite på, men annars så har konsoler varit lite sådär, det har inte riktigt hört hemma hos mig. Vi har en PlayStation 2 nu, den köpte vi den efter att PlayStation 3 kom ut, och sen har vi nu en Xbox som min hustru ville ha för att hon ville ha en Kinect. Döm inte mig för det, döm henne.
Kinect är dancing party med
lite dancing party och sånt. Jag spelar det mesta, tror jag. Som, alltså inte kanske de bästa spel, men av alla dess lag. Och tycker mest om att spela tillsammans med folk. Inte så mycket Jan, men med andra. Så det är kanske jag. Räckte det där? Var det där bra?
Jag tror att det räcker det där.
Ja.
Och jag, Eva heter det Jan. Jag är från den här vackra storkommunen Raseborg. Där allting är sol och frid och fröjd. Min spelbakgrund är väl ungefär den att när jag var, det finns en story bakom det här, att på mitt första sommarlov när jag var 7 år, eller 8 blir det väl nästan, så var jag ute på något land och var helt bedrövad. Och medan jag var borta så köpte de en Nintendo. Och när jag fick reda på det så fick jag en värsta hemlängtan.
Konstigt.
Och jag är liksom, så jag är i princip den sista i min familj som fick spela på den där Nintendo. Jag är ännu bitter. oerhört bitter över det. Men där började väl min spelbana i princip. Och den där Nintendo höll jag mig till ganska länge. Det kom Super Nintendo och det hoppade jag över. Och allt möjligt annat. Sen har jag nog höll jag mig till de där konsolerna. Det var Nintendo 64 och sånt. Och sen så flyttade jag över till PC:n för jag vet inte. Det blev så svårt att hålla reda på alla de här Playstationerna. Och allt det där. Och så där alltså. Det blev så dyrt. Jag har alltid följt med spel, media. Men jag har inte spelat nästan något spel själv. Så jag grundar alltid mina åsikter på vad andra säger.
Du skälar andras åsikter.
Jag skälar andras åsikter, ja. Inte det någon vits att spela någon själv. Man läser bara, ja, okej. Okay. Så det där spelar bra. Just precis. Och sen låter jag liksom som jag skulle veta någonting.
Det som jag funderar, som vi inte ingen av oss plockade upp där, var hur är det med sådana handkonsoler? Har du spelat handkonsoler mycket?
De där Gameboyerna, nu har jag en Gameboy och en DS och Gameboy Advance. Nu har jag spelat en del. Jag har nog ganska mycket Gameboy då för länge sedan, men min DS är nog ganska ospelad egentligen.
Har du har alltså riktigt gammal DS-en?
Nå, den är DS Lite, tror jag det.
Ja, just det, ja. Jag har ju inte heller, jag kommer ihåg när jag ville så mycket ha en Gameboy när jag var liten, för att alla mina vänner hade och då ska man ju själv ha. Men det tycktes då att du har din Commodore 64 och din Amiga 500 och du kan bära på dem om du vill i värsta fall. Att du ska inte få någon, så att jag kommer ihåg att jag byggde egna av papper. Jag var hemskt bitter av det, så det var faktiskt nu först i vuxenlivet som jag köpte först en PSP åt mig, en PlayStation Portable. Den blev inte så mycket spelad för att jag hittade inte någonting jag tyckte om på den. Men sen köpte jag åt hustrun en 3DS som hon spelade på ganska rejält. Och nu köpte sen en Vita åt mig och den har jag lite lekt på. Ja. Det kommer indie-spel på dem nu för tiden. Så är det lite billigare att köpa spel.
Så du har i princip börjat spela handhållna spel när jag slutar med mina?
Exakt. Jag tog över din vad ska vi kalla det? Din aura.
Min roll liksom som handhållen spelare.
Ja.
Jag spelar lite Professor Layton och Elite Beat Agent och sen slutar jag.
Ja, Layton har jag aldrig faktiskt spelat. Jag har försökt få, för jag har läst så mycket om det, så jag har försökt få Linda, min hustru, att köpa Layton och spela det så jag skulle få skäla den av henne sen. Och jag har till och med försökt liksom locka henne. Hon var lite emot vår Vita från början. Inte i sig, men hon hade 3D så hon var inte intresserad av den, ska vi säga så. Men så köpte jag Plants vs. Zombies på den bara för att få henne att ta den så jag skulle kunna leka med hennes 3DS. Och det fungerar. Och sen det som jag tänkte att kanske man kan nämna att vi båda är ganska gedigna bredspelare också.
Jo, det är ju sant. Nu håller man ju alltid på med sånt.
Anknyter ju in sig lite också sådär. Har du märkt på tal om det, har du märkt att du förhåller dig till datorspel liksom från en bredspelares synvinkel?
Jo, det händer nog ibland när man tänker sådär, ja, sådär speldesignmässigt att ja, det där är liksom det där systemen och sådär, vet du, olika mekaniker tänker man lite på från bredspelssynvinkel, men speciellt strategispel så är det ju lätt att förflytta till det.
Jo, alltså det är just det som jag funderar för att när man sjunker riktigt djupt in i bredspelarnas värld och hänger på Board Game Geek och de andra stora forumen och så där är det ju liksom helt analytiskt gått igenom att vilka mekaniker finns det inom bredspel och hur du kombinerar dem i olika spel och så vidare. Och jag har märkt att det tankesättet är väldigt fast åt mig just när man tittar på att med datorspel kan vara mycket mer liksom att små mekaniker vilka inte fungerar i ett bredspel för det blir för råddigt. Men jag tänker på det alltid just från ett bredspels synvinkel.
Ja, det är egentligen också lite samma. Jag har det här lite analytiska grejen. Jag hör gärna på de här director's commentary på filmer också. Lite så här behind the scenes. Det är alltid intressant att veta hur de har tänkt när de har designat någonting.
Det stämmer. Vänta, vilket spel det är? Ett Summers for Salone. Jag vet, har du spelat Summers for Salone?
Nej, det har jag inte.
Där kan du spela det med commentary på. Så att han som har gjort den så berättar hans tankegång när han gjorde spelet.
Det finns ju kommentarer i Chronicles of Riddick och i Half-Life-spelarna.
Just det, princip. Så? Ser du bara. Det är bara, nu börjar fundera liksom. Nu du säger det så, Half-Life kommer jag ihåg att hade, eller ja. Har. Men det är liksom lite för långt spel att ha det på. Jag menar, Summers for Salone är ändå ett pusselspel. Det är en puzzle-platformer. En fantastisk del faktiskt. Om du hittar det någon så det hör till de här spelarna som, när vi talar om modern berättarkonst i spel, så hör Thomas Was Alone till. En av de mest fantastiska exemplen.
Är det sånt där pixelspel va?
i sig, alltså det är en platformer, men alla karaktärer, alltså det är fantastiskt, om vi nu hoppar in på det spelet för att jag inte tänkt tala om det, men du har alltså en platformer där de karaktärer du spelar med är olika geometriska figurer.
Ja. Var det här med i någon bundle? Det kan hända att jag äger det här spelet.
Den var med i en bundle, tror jag. Och alltså det fantastiska är att det är en platformer som har en berättarröst som berättar hela tiden om de här karaktärerna. Och det fantastiska är, och det här ser alla som har spelat det här spelet, att till exempel i början så har du två karaktärer. Du har Thomas som is alone. Han är en liten rektangel. Och så träffar han en kompis, och jag kommer inte ihåg vad den här vännen nu hette han Steve, typ. Och han är en liten kvadrat. Och den här kvadraten, så han är ju liten och kvadrat, så du får gärna en bild att det är en liten fet gubbe. Och han kan inte hoppa riktigt ordentligt. Så Thomas måste hjälpa honom att komma upp på höga ställen. Och det tycker inte Steve om, utan han blir sur på Thomas för att Thomas måste hjälpa honom. Och sen har du till spel en sån här Tetris long beat som heter John, och han är ju en sån stor bit så han kan hoppa jättehögt, och han är sen sån där som alla liksom, han är jätteglad för han är så lång och han kan hoppa så högt, och alla ser lite sådär, han tror att alla ser upp mot honom, men alla de här, om du ser utifrån så är det ju bara liksom geometriska figurer som rör på sig på olika sätt, om du ser på bredspelssynvinkeln så att säga, men han har fått dem så otrolig karaktär i dem, och de där karaktärerna passar, och då talar vi ändå bara om geometriska figurer. Jag menar, en liten kvadrat, så du blir sympatisk mot honom för att han är bitter på sitt liv för att han är så kort.
Det är en sån här projicering.
Precis, och den fungerar helt perfekt. Det är faktiskt, om man hittar den, för den ska billigt oftast på olika rean. På Steam, ja, bland annat.
Det är 8 euro på Steam nu.
8 euro, jag tycker jag tror att den har varit ner typ på 90%.
Och 90%?
Jo.
Nej, fan.
Det har sålts riktigt billigt.
Men det har inga några Steam cards.
Nej, jag tror inte. Nej, det har det.
Nej, det har
annars, annars skulle jag ha dem.
Jag tänkte sådär att om det är minus 90% och Steam cards, så då kan man få tillbaka pengarna som man spenderar på ett spel genom att sälja korten som man får.
Det stämmer. Det är också ett spel för dem som har en Vita och inte vet vad de ska spela på en Vita. Så Thomas Was Alone finns till den, och den är, tror jag, 4-5 euro bara till Vitan. Och det spelet passar helt perfekt till Vitan också, för att det liksom, det passar att spela det med en handkonsol. Så ja, det rekommenderar jag faktiskt.
Det är ett plattformsspel liksom.
Ja, jo. Precis. Och det är också ett sånt här som, för mig så, jag förstår inte de som, det som jag har problem med handkonsoler faktiskt, för att hoppa tillbaka till det ämnet, är det att i dagens läge så mycket handkonsolspel är så här jättelånga action adventures. Det med, jag har Uncharted till exempel till min Vita. Och jag vill inte ha en handkonsol för att spela sådana spel. Ska jag spela någonting som är ett stort, långt och episkt, så vill jag ha det på en stor skärm. Där jag kan sitta bekvämt och spela det.
Men det är väl därför som det finns den här Vita PlayStation 3-kombinationen, att de kan leva med varandra eller vad
jo,
det är?
Den finns inte till... Ja, visst finns det till 3-an. Ja, jo, jag har bara inte en PlayStation 3.
Jag har en Xbox. Är det ju lite svårare.
Men ja, vad det har vi presenterat oss själva nu?
Jag tror att vi har presenterat oss själva och drar lite andra storyn också. Så det är ju riktigt lagom. Vi har ju nästan lite podcast här idag.
Ja, nu talar jag just så jävla mycket. Är det något som du vill något, om vi tar något spel du har spelat på senaste tiden som du vill diskutera?
Om jag börjar då, ja.
Ja, sätt dig.
Jag har spelat de här senaste dagarna, så jag spelade Football Manager 2013.
Har du spelat någon av de tidigare? Senaste åren?
Jag spelar lite 2010, och före det spelade jag mycket 2006, och före det spelade jag ganska mycket 97-98.
Okej, men du har hoppat ändå liksom ganska många år där.
Jag hoppar då ganska många år emellan, för man tänker det är ju ingen skillnad mellan ett år, utan man tar många år gånger.
Ja, det är lite det jag funderar också. Har det ändrat mycket det spelet?
Det har ju blivit mer avancerat, det tar ju mycket längre att komma in i det.
Ja.
Samtidigt så finns det ganska mycket som kan automatiseras av de här assistant manager, så att man kan liksom välja vilka delar man vill koncentrera sig på. Och det har jag gjort nu. Jag är ju inte någon jättebra på det här spelet i princip. Det finns säkert något sätt som man kan optimera det. Men det är ju det som är roligt. Utan grejen med Football Manager är ju alla de här Excel-tabellerna. Där det finns människor bakom. Människor bakom. Och så ser man när tiden går hur det byggs en sån här generation av spelare. Vilket jag ju inte ännu riktigt har byggt upp. Eftersom jag spelar en halv säsong på 2 dagar. Så det tar ju ganska länge att spela det där spelet.
Har du någonsin spelar de här gratis som finns, som är browserbaserade?
Jag spelar något, vad kan det heta, Hattrick, något sånt här browserbaserat.
Hattrick, ja. Och det är kanske den kändaste för fotbollssidan.
Och det var, liksom, det var lite jobbigt det tyckte jag.
Okej, okay. Jag spelade med det i flera år, spelade jag Powerplay Manager, det var visserligen ishockey, men det spelade jag länge.
Ja, jag försökte, men det som jag minst märkt var att den här user interfacen var helt omöjlig att komma underfund med.
Okej.
Okay. Speciellt i Hattrick så var det så att man skulle betala för premium för att komma åt att user interfacen skulle vara lättare att hantera liksom. Just och det var lite sådär, nej, inte orkar riktigt med det då.
Ja, nej, det är ju klart det är bättre om det finns en man får det man betalar för, så att säga.
Ja.
Jag har men, själv, jag är inte så stor fotbollsfans, så jag har aldrig satt in mig i Football Manager. Jag har både dig och sen en annan vän som spelar väldigt gediget av det.
Ja, jag spelar ganska mycket just 2006. Jag har inte spelat så mycket de här andra. Jag vet, min lillebror spelar ganska mycket. Han har väl så här 90 timmar på Football Manager.
Just det.
Så det. Men det som är, det fanns ju det här en Eastside Hockey Manager.
Ja, ja.
Så det var ganska mysigt att det skulle vara roligt att det skulle komma några nyare versioner av det. Men problemet med ishockey jämfört med fotboll är att i ishockey måste man ju hålla reda på alla kedjor. Det finns ju åtminstone 4 kedjor i varje lag.
Ja.
Medan fotboll är ju simpelt på det viset att det finns 11 spelare på plan och sen har man några substitution. Ja. Så det finns riktigt lika mycket att hålla reda på. Ur den synvinkeln så fotboll är liksom lite lättare att komma in i på det viset.
Jo, det är desto tror jag för ett bolag att göra en vettig spelmotor för det, så är fotboll mycket lättare. Jag säger inte att det är lätt, men jag säger att det är mycket lättare än ishockey.
Jo, men man kan ju ta att de här tidiga fotbollmanagerna, så det var ju ganska abstrakt, att det var ju bara text i början.
Ja, jo, jag kommer ihåg att jag spelade Football Manager 2:an, spelade jag enorma mängder på Commodore 64 när jag var alltså 4-5 år gammal.
Ja.
Men det var inte bara text, där kom man så matcherna. Det var så små gubbar som stod på planen och så flög bollen och så kom bollen till en spelare och så sparkade han den. Och det där enda liksom animationen var bollen liksom flög omkring, men var det att antingen stod de eller så sparkade de här gubbarna. Det var liksom animationsteknologin på den tiden.
Ja, men det var säkert, de hade sådana animationsteknologi så då var det här gameplayen lite sämre än de här andra serierna som inte hade animationer, vet du.
Det gameplayen var nog riktigt bra. Enda problemet var att jag lärde mig aldrig hur man kunde save, för det var på kassett.
I fan.
Så man fick alltid spela, man kom sådär, kom till 6:e säsongen, man kom upp till Premier, kom Division 2 typ, man skulle upp till Premier League och sen var man sådär att nu har jag spelat det här 14 timmar, nu måste jag stänga av den här maskinen.
Och så måste man börja om igen. Ja, det då.
Alltid roligt.
Så var det på den tiden när det inte fanns eller fanns det ju säkert, men alltid på Nintendo så fanns det ju aldrig några sparfunktioner som man spelade där. Super Mario Bros 3:an försökte komma igenom det spelet utan att spara.
Kunde man inte spara?
Nej, det var bara vissa spel på Nintendo som man kunde spara i.
Okej. Okay. Så för det, jag menar, Commodore 64 du kunde spara, men det var bara jävla jobbigt om du skulle göra det på en kassett.
Ja. Men det fanns ju, alltså på Nintendo-spelarna så det var ju passord alltid, man fick skriva ner alla de här stora P, R, S, S, X, Y, Z. Och sen hade man en bokstav fel, och så fick man riva hår där och gråta blod en stund.
Alltså det där, hela Nintendo, vad ska vi kalla den, universum har varit mig helt förbi.
Ja, men det är någonting som du har missat säkert, men jag har ju inte haft
Zelda och Mario och alltihopa.
Ja, men jag har ju inte någon erfarenhet av Commodore och Amiga. Aj, och
det måste vi ändra på. Det måste vi ändra på. vi har dem kvar ännu nämligen.
Ja, men problemet med gamla spel är att de inte är något vidare bra.
Det finns vissa. Jag påstår, alltså, jag håller med dig helt om att jättemycket spel som du kommer ihåg, du har en för bra bild. Det är liksom så här retrobild. Du har en nostalgitripp med dem. Men det finns vissa spel som spelmekanikerna är så liksom solid att de är, du kan njuta av dem ännu.
Ja, nu finns det ju, jag vet ju nog gamla Nintendo att man har ju vissa grejer att det är ju ganska simpla spel. Men just när jag då försökt med mina första stapplande steg i PC-spelens värld så försökte man hitta sådana här Abandonware och vet du, gamla klassiska DOS-spel och sådär. Aj, det är nog lite fula och dåliga interface för att spela sådana spel.
Ja, så det är det som är det största problemet. Det som jag till spel nu hoppar vi helt av subject igen med det. Helt okay.
Vi har helt hoppat, ja.
Det var bra, man slipper iväg lite och ranta, men det där, ett spel som jag har sökt, alla de som följer mig på Twitter vet att jag hade en vecka kanske som jag varje dag satt en tweet om det. Jag vill att någon gör om, alltså det behöver inte, helst med snyggare grafik, men International Karate Plus som fanns i Commodore 64.
Men har man gjort någon international karate variant nästan.
Problemet är det att alla fighting-spel nu för tiden så ska de ha massor superpowers och kombon och grejer. Men det var inte liksom international karate var liksom, jag tror att det närmaste som kommer i dagens läge är typ den här dropkick.
För att jag tänkte på någon sån här ragdoll kung fu eller sånt.
Ja, men de är också, de är inte lika liksom stilrena. Alltså det som var med det som var liksom så som international karate fungerar, så var ju det att du måste liksom, och då använde du joysticken och så kunde du kunde ducka och du kunde hoppa och sen kunde du sparka och slå liksom egentligen beroende på vilket du drog, men du kunde sparka framåt, du kunde gå ner på knä och då slog du, eller så kunde du kampa, eller så kunde du hoppa och sparka och gå fram och tillbaka, och det handlar ju allt bara om att reagera i exakt rätt stund.
Ja, men jag tror nog att, vad heter det, att om vi skulle ha lyssnare, som vilket vi inte har, så tror jag att det säkert skulle finnas någon som skulle veta om någon slags variant på samma koncept nästan.
Om någon hittar så meddela mig, för att, och sen vill jag veta, för ni följer med på Twitter och har svarat mig för en månad sen. För att jag har gråtit här hemma efter det. För att jag tycker att så normalt inte om fightingspel. Jag hatar dem som bästen.
Jag har också svårt för fightingspel. Det känns alltid liksom, det känns lite jobbigt nog alltid.
Ja, men att international karate, där hade vi liksom.
Eller det beror på fightingspel. Jag tycker om det här en Super Smash Bros konceptet där man har lite större arenor och hoppar omkring och sånt där.
Och det har jag aldrig spelat faktiskt.
Ja, det är lite, vi spelar ju Showdown effekt.
Ja.
Så det är lite liknande fast med lite mindre kartor, men att det är lite samma koncept, att det är liksom one fighter och det är många på en gång, att det är så här fyra mot, eller nå, det är fyra på plan på en gång, och det är en mot en. Och det är lite sådär hoppande, lite skuttande, och så plockar man upp lite vapen från barnen och kastar dem på varandra.
Okej.
Med klassiska så... Nintendo-karaktärer.
Nej, som sagt, jag har ingen känsla för dem.
Nej, det är ju det.
Alla andra hade Super Mario, jag hade Giana Sisters.
Giana Sisters som bara en rip-off.
No, Giana Sisters är inte någon rip-off. De är evolutionen av Super Mario.
Men var det någon som var rip-off på riktigt?
Jo. Alltså, jag kommer ihåg när jag första gången såg ett Super Mario-spel, eller ett Mario Brothers-spel. Så jag blev helt knäckt, för de hade direkt kopierat Giana Sisters. Det var alltså min bild. Men för att det var typ, levelen, vi till och med, jag tror att intro-leveln i Giana Sisters är väl en direkt kopia av första leveln i första Super Mario-spelet, tror jag.
Jag tror jag har sett någon sån video, ja.
Och det enda som de har ändrat, istället för Mario så har ju då Giana, vad hon heter, den där grundgianan. Och istället för, är det svampar som är de här grundbad guys i Mario?
Ja, det är vandrande svampar.
Ja, det var revar i Giana Sisters. Men att annars var det exakt kopia.
Ja, så det var alltså Football Manager.
Det var Football Manager, okej.
Jag vet inte, det finns så mycket mer att säga om det. Men jag leder i League 2 i engelska ligan nu. Jag är på första plats. Jag förlorade just en match mot en av de sista lagen med 3-0, så det var inte så bra. Men det går helt okej.
Jag gratulerar. Vem spelar du med, bara ifall du vill veta?
Morecambe.
Never heard.
Nej, men de har nickname Shrimps, så tänkte jag.
Du har bara på den basisen.
Det var bara på den bakgrunden som jag plockade dem.
Det låter bra.
Så då är det din tur. Har du några spel som du spelar på sistone?
Jag har så mycket på min lista, men jag kanske måste dra ner den lite.
Det kan hända. Jag håller på en stund redan.
Det som jag vill tala om, det här är egentligen nu tre spel. Jag spelar två av dem, men jag vill jämföra dem med varandra. Jag köpte nyligen Mojang's Scrolls. Som ännu är i beta, så det som alla andra spel är ännu i beta, speciellt om det är Mojang's.
Så jag räknar att det är Mojang's Scrolls, Card Hunter och sen det där Blizzard-spelet, va?
Nej, inte Card Hunter. För Card Hunter har jag nämligen inte spelat ännu. Det finns två andra spel som jag ska testa nu. Det är Card Hunter och Soulforge faktiskt. Och det andra som jag... Hearthstone är, ja, det är en av dem. Och det är det här Blizzards. Det har jag inte spelat. Det här är bara sitt spelas. Det där sista spelet är Spectromancer.
Spectromancer.
Som är ett äldre spel. Ett par år gammalt kanske. 3, 4. Någonting sånt. Och Spectromancer, alltså Soulforge, är inte en remake, men jag har förstått att Soulforge är väldigt lika Spectromancer. De här tre spelarna är på det ganska olika. De säljer sig alla som i princip TCG, trading card games, men ingen av dem det är det egentligen. Okej, Scrolls är ju då, det är ett kortspel, men det är också ett bredspel. Så det är, du spelar Dream Blade någonsin?
Det låter inte alls bekant.
Okej. Okay. I princip så du har kort, de kallar dem scrolls. Jag kallar dem kort. Jag vinner. Och du spelar ut dem då. Du kan spela ut karaktärer på brede. Alltså du har summon character. Eller så kan du göra enchantments på dina characters eller fin andra spelarnas characters. Det är alltså en mot en.
Ja.
Och sen kan du kasta spells. Och spelplan är i princip ett hex baserat två delar bred då, där man har sin sida och andra sida. Och det är fem stycken rader, och egentligen varje rad så har du en totempåle, vilket är menat att ta liv för större andra totempålar, och så är det väl tre stycken kolumner per sida.
Kan man förflytta sig från sin egen kolumn till motståndarnas kolumn?
Nej, utan du har det där 5x3 fältet, så där inom det kan du spåna och sen flytta på dina karaktärer.
Men det finns ett spel till Game Boy Advance och säkert framåt också Mega Man. Jag vill säga liknande kortspel som också har lite samma system kanske, att man hoppar omkring på varsin sida.
Det är ett ganska klassiskt system just bland det, därför tänkte jag på Dream Blade som är en collectible miniatures game.
Jaja.
Som är ganska liknande också. Men idén här är ju då att man kan blocka liksom rader. Alla i en viss rad så slår rakt längs med den raden, och är det någon fiende, den första fienden på andra sidan så tar stryken, annars om det är inte någon fiende så går det ända till då den här totempålen, och sen förstörs den efter en stund, och man ska förstöra tre totempålar. Jag har lite problem så tillvida att jag kom in och det finns fyra starter decks. Det kostar alltså 15 euro att köpa det, och efter det så behöver du inte spendera pengar i spelet, men du kan göra det. Du kan också bara, du får sådana in-game money som du kan använda. Jag valde helt fel starter deck. Jag läste inte på forumerna före, jag läste på forumerna efter, och alla sa att här finns fyra starter decks och du ska absolut inte välja den sista. Och jag valde den sista. För den är väldigt svår som en starter. Den är jättebra när du spelar mot någon som kan spela den och har samlat åt sig, för du får kort när du spelar. Mera kort att bygga din deck av. Och sen när du får in vissa kort i den, får den lite mer utvecklad, så blir den väldigt bra, men som starter deck är den helt horribel. Så jag håller på att försöka byta ut den, men jag köper liksom för in-game money 2-3 kort idag. Och ska byta ut en 50-kortspacke, så det tar en stund.
Ja, och sen när betan tar slut så försvinner alla dina
kort. Så försvinner alltid. Det kan hända. Men det är alltså för sådana som älskar kortspel. Bredspelselementet är faktiskt väldigt viktigt. Det är viktigt vart du placerar dina karaktärer och så vidare. Men på något sätt så scrolls är inte riktigt det som jag har sökt efter. Hearthstone är sen lite för mycket magic. Det lutar med att magic håller, och jag har svårt med magic, för det känns i magic som att när du ser på din hand så finns det ett sätt att spela på. Jag vet inte, har du spelat magic?
Jag har spelat mycket lite. Det var någon sån här en promotional deck som fanns med i någon sån här tidning en gång i tiden. Okay. Det är ungefär allt magic som jag har spelat.
Okej. Det är ganska vanligt tycker jag för mig i CCG att det känns som att du drar din hand och så är det sådär att om du inte gör det här nu så är du dum i huvudet. Du har inte tillräckligt mycket val vad du ska spela. Så att jag tror att jag inte faktiskt kommer att hoppa in i Hearthstone sen när det kommer ut. Det är ju också en beta. Closed beta dessutom. Ja, men då kommer vi till det sista som alltså är Spectromancer, som finns också på Steam. Det är så gammalt att det är 4.3-format.
Jesus Christ, det kan man spela så. Men man kan spela det Windows säkert.
Windows så ser det riktigt bra ut. Och det är gjort av nu får det ramla helt ur huvudet mig. Han som gjorde Magic.
Är det Garfield?
Garfield, Richard Garfield har gjort det. För nu kommer jag att dra några termer inom brädspel här, så bear with me. Det är egentligen inte ett kortspel, utan det är ett spel som skulle passa in i Cosmos Two Player Line-serien. Det är i stil med en blandning av Blue Moon, Caesaret Cleopatra och Herodes hus. Du har fem ställen där du kan spela ut då, dina karaktärer i princip. Och fienden har på motstående sida fem stycken. Och så har du dig själv, din avatar, som har health points. Och så spelar du. Du har fem olika värden. Du har Air, Fire, Earth, någonting. Och varje tur så får du ett poäng i varje av de här olika elementerna, och de kan du spendera på att köpa en karaktär eller en spel, och så lägger du ut dem. Och när du har lagt ut en i slutet av din tur så slår alla dina karaktärer på dina fem slots då framåt, och har du en fiende på andra sidan så ger de stryk åt den, och är det inte fiende så ger de stryk åt avataren. Och det är hela spelet. Och det är helt otroligt addiktivt. Det är väldigt balanserat. Jag tror att största problemet jag hade, många har med det här spelet, jag har hört många som kritiserar det för att de säljer det lite som att de säljer med att det här är Garfield som har gjort det här är lite magic. Men det är inte ett kort spel på det sättet. Det är mer liksom, det känns mer som tiles som du spelar ut.
De ser ju till och med ut som tiles.
Ja.
Kvadratiska.
Ja. Det är liksom mer, för det är väldigt djup taktik i det, men den har inte samma problem som Scrolls till exempel, så kan jättelätt, matcherna kan bli jättelånga. Jag spelar någon match som gick ut på en timme 10 minuter. Då är det dubbelt för långt för en match i ett sånt spel.
Det är nog lite långt, jo.
Speciellt som halva matchen var ganska stor stilla. Du hörde slutresultatet av den ena matchen som jag sen hoppade ut, rage quitta ut.
det finns de facto, jag drar nu in Card Hunter här, för det är det enda som jag spelar.
Jo, gärna.
Så där finns det lite samma problem faktiskt stundvis, fast det känns nästan lite exciting ibland. Ibland så blir det som att man blir en karaktär mot en karaktär.
Jo.
Och då är det i princip en massa, eftersom det också finns ett bredde där som man rör sig på, så är det i princip att man springer runt i cirklar och försöker liksom få in en attack för att sen fly undan, så att man ska se vem som dör först. Och det kan ta riktigt många turer innan man får liksom den perfekta handen. Man drar igenom sin deck bara och drar på nytt och på nytt och på nytt och får riktigt det som man vill ha. Så det var fan några uppdrag som tog nästan lite onödigt länge i det spelet för mig, för att man skulle liksom komma åt på rätt sätt.
Card Hunter, det är alltså bara för att jag roddar alltid med ett par spel. Card Hunter är det som är ett klassiskt RPG, så att säga. Så det ser ut som du skulle vara på ett papper med rutor.
Ja, det är det där som har de här figurerna som har plastbotten i princip.
På plastbotten, ja. Ja,
just flyttar det. Man kring på dem.
Har du ännu problem med kö, det spelet?
Jag har inte spelat nu. Ja, det tror jag spelade senast för förra veckan, så jag har inte kollat den på sistone.
Okej, okay. Det hade ju vid något tillfälle väl långa köer.
Det var ju riktigt då när det just hade kommit ut, men jag tycker att det blev bättre sen genast några dagar efteråt bara, så var det bättre. Men det kan ju bero lite på tid på dagen också.
Jag ska genast skriva upp här åt mig att get this game, för jag har faktiskt inte hunnit hoppa in i den ännu.
Det är ju gratis, pay to win.
Pay to win, alltid. Men det var, jag vet inte, jag har spelat, alltså Spectrumen så har jag spelat, i sig att jag plockade upp min Steam här och kollade, men jag tror jag spelar en 30-40 timmar kanske. Och den är jag väldigt insatt i, och jag tycker att det finns massor av olika decks. Det tycker jag om i sådana spel, det finns mycket olika. Men det är just det där att Scrolls har bara 4 olika decks, och det är lite variation. Medan Spectrumen så tror jag har 8, eller det beror på, det finns en expansion till det, så jag tror det drar upp det till 12 kanske.
Och finns det deckbuilding inom alla?
Det finns, det är ett litet problem med Spectrumancer, det finns deckbuilding, men du kan inte dra dina, nu vet jag faktiskt inte, för det kommer en expansion som kanske ändrar på det, men tidigare när du spelar online mot andra människor så kunde du inte ta med din pre-built deck, och det finns en orsak, en väldigt bra orsak, det är för att balansera det lite, för att det där, du kan bygga väldigt hårda decks, så gott som omöjligt, för att det finns så mycket. Men mot, i single player, AI är riktigt bra i det spelet, så kan man spela med pre-built decks. Alltså det med pre-built utan egna builds.
Det som jag, i Card Hunter, så där är ju korten i decken beror på vad man har för equipment.
Ja, jag tycker om den mekaniken.
Och varje equipment har liksom flera kort, så det finns liksom några bra kort med, och så finns det några lite sämre kort.
Ja.
Så man liksom väger liksom, är det bra att ha det här ena kortet för att sen kanske man hamnar och använder det här lite sämre kortet. Så det tycker jag är så här ganska bra mekanik, för att när man bygger en deck med ett kort åt gången från scratch, så kan det ibland bli sådär att fan, jag har så många kort att här finns liksom så mycket att välja mellan.
Ja.
Medan när man liksom lägger på equipment och det kommer liksom flera kort på en gång, och att man i princip lägger händer åt gången dit, så då är det mindre att hålla reda på. Och det tycker jag är ganska bra, så här mekanik, att det fungerar liksom ganska bra.
Jag tycker om det, jag har hört om den mekaniken, jag tyckte om den också. Det är ju också ett problem när man väljer ett kort i gången. Det märkte jag i Scrolls när jag började göra min egen deck. Var det att jag gick igenom det, och jag hade kanske man ska ha minst 50 kort i decken. Jag hade 80 kort kanske, allt som allt. Och så började jag plocka in dem, och så stod jag en match mot, var det då som jag spelade mot brorsan. Så startade vi matchen, och så plötsligt märkte jag att jag har bara dyra kort. Jag har inga billiga kort. För när du bara går in och väljer liksom att det där vi har, det där är bra. Så jag menar, när du tittar snabbt och inte tänker analytiskt efter, så är ju de här liksom skräpkorterna, så är ju inte bra. Men de är bra sen när du är utan då resurser för att spela dem.
Ja, det är ju nog det är en sak som man alltid måste tänka på.
Ja,
bygga sina decks.
Men det var nästan det som jag, alltså, jag antar att jag, sen när jag spelar mera Scrolls och sådär, så har jag mer att säga om det, men att det där, för tillfället är jag lite sådär, €15, jag är inte bombsäker om jag rekommenderar det, för att om man är riktigt in, om man ser på lite videon och tjegar vad man tycker, men att annars så är jag lite sådär på gränsen.
Ja, det var lite lockande, men den där €15 tänkte jag, nej.
Ja, det är lite mer högt för ett sånt spel, tycker jag. 10 skulle vara det närmare sanningen, tror jag.
Ja, 10, då skulle jag kanske inte mena plocka upp det.
Det är svenskarna, ser du, de är så greedy.
Någon där jävla, när de använder kronor, vet du, de vet inte vad pengar är.
150 kronor här.
150 kronor, kanske det är 100 kronor, man vet ju inte hur mycket kronor är värda.
Ja, nej, det är nog de väl 10 än, tror jag.
Så är det min tur då att nämna något litet spel?
Dra, typ, lite.
Ja, jag håller mig alltid lite kortare, tror jag.
Ja, jag ber om ursäkt.
Ja, det är inte så farligt, det är roligt att lyssna, bättre än att tala själv. Så... Jag spelade här, var det förra veckan ungefär, så spelade jag det här DLC:n till The Walking Dead 400 Days.
Ooh.
Som är, vad heter det, i princip en massa short stories i det här Walking Dead.
Mm.
Som på något vis ska bygga ihop till säsong 2, som jag nog ser fram emot. Det skulle vara lite nice.
Du tyckte om Walking Dead, förstår jag.
Jo, det var en av de här riktigt favoritspelen i fjol efter Crusader Kings 2. Så jag tyckte det var bra story liksom, och jag har ju spelat Walking Dead nu på ett tag igen. För man spelar ju det bara en gång.
Jo.
Och sen låter man det vara. Men så jag spelade det här 400 Days, och då kommer man liksom tillbaka in i det här Walking Dead-känslan. Och det var lite annorlunda, för att i det här originalspelet så var det lite, det har liksom blivit lite mindre äventyrspel och mer av en sån här interaktiv berättelse.
Mm.
Där det liksom i originalspelet så fanns det lite flera sådana ställen som man gick omkring och valde, vet du. Man pixelhuntar i princip, tryckt på saker. Medan i 400 Days så var det många av de här short storyna hade liksom inga segment alls, som inte var i princip bara tajmade såna här dialog choices.
Ja, just det, ja.
Man väljer liksom vad man säger på tid. Men det fungerar nog ganska bra ändå. Och vad heter det? Alla storyna var kanske inte jätteyppärliga. Och vissa storyna ska jag gärna ha sitt mera av.
Alltid problem med short stories.
Det är ju lite det, att just när det börjar så då var det slut.
Vad skulle du säga, tycker du att den var värt det då, så att säga?
Jag köpte den på rea, så.
Så det var alltid värt det.
No, det var bara minus 50%. Jag hade ju egentligen tänkt vänta till minus 75%, men sen jag kunde inte hålla mig. Det blev... Det är lite snåla jävlar som man är här då.
Ja, vad ska vi diskutera THQ bundle här?
Hör du. Ska vi do not drag up the past here. Jag betalar nog mer för den här DLC:n än vad jag betalar för THQ bundle.
För alla THQ spel. Ja, det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Där ser man vad du går för.
vad jag sitter värde på. Men det är ganska kort spel. Jag tror det tog mindre än 2 timmar att komma igenom alla.
Ja, det är så kort.
Hur långt var
Walking Dead så där som annars?
Då skulle jag säga att det var mellan 1 och 2 timmar per kapitel. Och vad var det? 5-6 kapitel
var det.
5 kapitel. Så nu är det 10 timmar åtminstone, skulle jag säga, att man spenderar i spelet.
Det blir ganska roligt om jag undrar hur många säsonger, och de gör väl så många säsonger till så länge det säljer. Men... Kanske.
Kanske. Man vet ju inte riktigt. Det ska komma någon sån här ny Walking Dead, något annat också.
Ja, de ska göra på samma. Nu kommer de högst snart att spotta ut. Liksom, de ändrar tema på det, göra samma spel om och om igen högst antagligen. Men det där. Så länge de gör det bra, så var det för fel på det.
Det är intressant värld, liksom, det här Walking Dead. Då. Det är så här lite myspys-zombie. Och jag älskar ju zombies, det är ju bara så.
Du blir inte trött på zombies ännu?
Alltså, jag blir aldrig trött på zombies.
Okej, okay. Alltså, ja.
Eller jag kanske har blivit trött på zombies någon gång. Men då kan jag alltid återvända till andra världskriget. Som jag heller aldrig blivit trött på. Insert passande pausmusik här. Någonstans, ungefär. Jag kanske nynnar på. La 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 la, paus, paus, paus. Nu är det pausmusik. Paus, paus, paus. Nu är det pausmusik. Och nu kommer nästa segment. Yeah, yeah, yeah.
Det där. Ska jag kan lägga upp en diskussion. Komma för att introducera. Nu vet jag inte, du får säga om jag har tolkat det fel, men att jag har växt upp, förutom då sen att sen när man kom till PC-tiden, så växte jag upp med både strategispel och sen taktiska spel. Och speciellt taktiska FPS-ar, och jag spelar väldigt mycket SWAT 4 och Rainbow Six 3an Rogue Spear, Raven Shield. Raven Shield heter det. Rogue Spear var väl tidigare. Och en hel del andra. Ghost Recon, Ghost Recon första och första Advanced Warfighter också, mer taktiska spel. Så jag hoppar ju höjden när de introducerar Takedown Red Saber. Takedown Red Saber, ja. Och det har ju inte fått världens varmaste reception.
Nej, för det är ju inte ett färdigt spel.
Ska vi det?
Men
jag skulle hålla med dig om att i en perfekt värld så är det inte ett färdigt spel.
Nej, men lever vi inte i en perfekt värld med Kickstarter och allt möjligt?
Men alltså, om vi tänker så här, jag har en annan som jag inte tänker tala om desto mer, för att annars drar vi ut i 5 på natten här. Men jag hade ett annat som jag skrev upp här på att vad jag har spelat på senaste tiden, men som jag satt ett kärna på för att jag faktiskt inte spelar dem. Och det är Ghost Recon Future Soldier och Far Cry 3an, som alltså är miljonspel, AAA.
Ja, ja.
Och man slipper inte att spela dem. Du kan inte spela dem co-op.
Men det finns ganska många som inte heller kan spela Takedown Red Saber co-op.
Jo, det stämmer.
Och det finns säkert några som kan spela Future Soldier och Far Cry 3 i co-op.
Hemskt få.
Ja, det är hemskt få. Kanske det är bara på konsol.
Det kan hända, ja. Det är det som är problemet med formen, att det är ju konsolspelarna med på dem. Men om vi säger så här, det som jag vill poängtera på ännu är att Takedown Red Saber, om du spelar den så som it was intended, och jag tänker inte försvara det spelet, där finns ju problem, det är helt självklart. Men spelar du den som co-op eller multiplayer vissa modes, och du kommer in på den där servern. Vi har ju aldrig haft stora problem med det, att komma in på en server.
Nej.
Så gameplayn är ju nog fantastisk.
Jag skulle inte säga att det är helt fantastiskt.
Okej.
Okay. Men det är ju inte riktigt det sämsta som man kan tänka sig. Det finns ju sämre.
Så. Ja, alltså det är okej. Okay. Ja, det finns, jag menar, när du talar om att det är SWAT 4, så jag saknar ju ännu massor från SWAT 4, som att det ska inte bara vara att skjuta, utan du ska kunna försöka tala ner dina fiender och sånt.
Och det som var jätteroligt i SWAT 4, som förmodligen nog inte kommer i det här spelet, för att de inte har budget till det. Men det var ju de här roliga kamerorna som man la under dörren.
Ja, jo.
Sådana där features, det var jätteroligt.
Jo, alltså det var ju helt fantastiskt. Men det gjorde ju så att med ännu mer taktik åt det. Jag menar, du drog ju ett nej, jag kommer ihåg när jag första gången såg första banan från Takedown Red Saber på en video. Jag såg bara klipp när de sprang omkring där liksom. Det var helt i tidig alfa. Och så talade de om SWAT 4, och så tänkte jag att, kom jag ihåg när vi har tömt något litet jädrans, vad heter det, egenhemshus i SWAT 4, och det tog typ 3 timmar. Och så tänkte jag att, hur ska du gå igenom det där huset? Du sitter liksom ett helt veckoslut, och då menar jag inte att du tar och vilar emellan. Scannar under varje dörr.
Ja, det som jag Takedown. Så det som jag måste säga så här positivt, den lilla positiva som jag har att säga om det. Så jag tycker att de här kartorna som finns i det spelet, så de är intressanta,
ja.
Ur ett taktiskt perspektiv egentligen. Att de har liksom utrymmen och dörrar och gångar, sidogångar som man liksom, det är teamwork att man splittar på sig och så möts man igen i ett annat område. Och de är liksom uppbyggda lite logiskt och ändå så där ganska lite... Ja, trevligt helt enkelt. Det är lite taktik över just det.
Det är mer old school helt enkelt. Jag menar, det är inga korridorer. Alltså, korridorer är ju nog, men att det är liksom, det finns alltid alternativ.
Ja, det är något linjärt i.
Nej, inte något linjärt i det. Och jag tycker om också det här med att det där, det är inte regenerating health. Alltså, du kan inte gå bakom och skydda och få hälsan tillbaka. Det är inga health packs, det är ingenting. Det är liksom, tar du stryk så du ute.
Men jag vet nog inte riktigt, regenerating health, kanske det finns i spel, man vet ju inte, för man dör ju genast.
Så du menar att när man har dött sen, så sen börjar man liksom regenna?
Ja, jag menar, ibland kan man klara av en träff, och då kommer det räcka med att man regenar i princip.
Nej, du är ju skadad, du kan inte springa efter det mer.
Är det så? Ja. Jag har inte märkt det, för att jag dör hela tiden.
Du dör hela tiden. Nej, men det är faktiskt, det. Jag tror att jag skulle vara mindre positivt inställd till Takedown Raid Saber om det inte skulle vara för det faktum att vi inte har sett en taktisk shooter på minst 6 år.
Ja, nej, det är ju nog lite brist på dem. Jag har ju inte själv, jag har ju inte den här gedigna bakgrunden i taktiska shooters. Utan jag har ju bara spelat något här och där och tycker att det är roligt att springa omkring i öppna nivåer i något Battlefield liksom. Ja. Det är ju taktiskt precis. Men ja, jag tänkte säga någonting, men jag har tappat bort vad jag tänkte säga.
Det är lugnt, lugnt. Men det kan vi i alla fall då säga här för de som har varit intresserade av takedown och hört den, eller som annars var intresserade av taktiska, så han alltså, det här, nu talar vi alltså om en så som de kallar det själv, en hardcore FPS. Ett skott räcker oftast att dö, eller döda. Och du springer inte, om inte du absolut måste.
Nå, jag springer nog ganska mycket.
Ja, du kommer springa, men jag menar så här, du springer inte igen, och springer, du gör inte run, du kan inte run and gun genom det, i princip.
Men det kan man ju egentligen, det har ju en sån här designfilosofi som lite har ändrat genom tiden nu. För nu är det ju alltid att man ska run from cover to cover.
Ja, visserligen. Men det sen igen också en sån här, att det är liksom samma sak hela tiden. Att här så, du måste ta det liksom, samarbeta genom varje korridor, varje hörn, varje dörr.
Ja,
men det som vi får säga är att vad spelet är buggigt. Det finns massor, vissa människor har haft mycket problem med det. Vi har haft, ska vi säga, lite problem med det.
Nå, det som jag måste säga är att det som det spelar inte klarar av, så är ju vissa sådana här grundläggande saker som det inte riktigt får rätt i. Och det är väl det här, det är väl så att det har följt de här gamla spelens designfilosofi. Så det som jag sa, att de här MS-DOS-spelarna med UI:n som är helt omöjlig att
fungera. Ja, jo.
Och sådana här saker. Att det är old school också på interface-nivå.
Jo.
Och vad heter och hur man connectar varandra på multiplayer och allt möjligt annat som inte riktigt vill fungera alltid för alla.
Ja, alltså, som jag har sagt att någon som frågade mig vad jag tyckte om det, så sa jag att själva gameplay, så gameplay i co-op så älskar jag. Resten så borde kastas tillbaka.
Ja, det är nog till exempel någonting så simpelt som att ha password på sina server
ja.
Så det är ju liksom, hur kan man missa något sånt överhuvudtaget?
Jag har ingen aning. Det är liksom, det är ganska ofattbart. Och sen när de patchar det, så tar de bort den där ena saken som faktiskt sist och slutligen var vettig och kunde utvecklas. Den var inte bra så som den var, men den var vettig. Alltså de hade en sån text-to-speech, så samma som alla hade jätterotat, var det Windows 95 som den kom till, som man skriver, och så ser en robotröst vad du har skrivit.
Och jag kommer ihåg det var jätterotat.
Och det fungerar då när man är på en server med människor som spelar det på allvar och som man inte kan ha på voice over IP, alltså Teamspeak eller Skype eller vad som helst. Men sen får du online i en multiplayer och har en 2-3, ska vi kalla dem för troll?
Ja, som bara spammar.
Som spammar den, så blir det det mest irriterande du någonsin har varit med om. Som vi spelade då var det ett par nätter sen när det där. Det var de bara började skriva siffror.
Ja, och det är också så saknas jag att spela grundläggande saker som att kicka andra spelare.
Du kan kicka dem från lobbyn.
Från lobbyn, ja, men inte när man är inne i spelet.
Du kan göra det, men du måste kunna, för du kan ju få upp konsolen när som helst.
Ja, det.
Kan du skriva, jag tror det är att skriva kick och sen mellanslag och sen namnet.
Ja, så det är old school.
Det är väldigt old. Alltså de är ju liksom, det var ett ganska litet team, vill jag minnas, och alla var liksom designers. Ingen av dem, det var inga UI-designers, utan det var liksom speldesigners bara.
Så därför är kartorna ganska spelbara och snygga, men själva spelet är inte så jättespelbara.
Och mekanikerna är liksom fungerande, så att säga, men allt runt det så är åt fanders. Alltså jag menar de mekanikerna som alltså i själva gameplayn.
Ja. För grejen är att det finns såna här, också såna här riktigt små grejer, som att när man trycker på en knapp så är man ju van med att en knapp reagerar på en knapptryckning.
Ja, jo, det
liksom, om man highlightar och säger klicka, att nu klickar du på knappen.
Ja.
Men det finns ingenting sånt.
Nej, du vet
heller,
inte om du har tryckt på den eller inte.
Man vet inte om man har gjort det eller inte. Nej. Ja. Så det är liksom sådana här, det känns inte färdigt. Det är liksom alfabild att det fungerar, men det är nog inte riktigt så som man skulle vilja ge det åt andra människor.
Nej, alltså det är lite sådär just att som sagt, att ska vi säga så att är man faktiskt nog reglar efter att få en hardcore FPS, taktisk FPS, och måste ha den, så om man kommer förbi nätverksproblemen som vi inte haft så mycket problem med själva, så det går att spela, men man kan inte riktigt rekommendera det.
Ja, på tal om taktiska FPS, så hur är det med det här Arma?
Arma? Ja, men det alltså nu vet jag inte själv, jag har inte funderat själv desto mer på det, men det var någon som sa att man måste göra en skillnad mellan en taktisk FPS och en milsim.
Ja, det är kanske lite mer strategiskt.
Det är mer taktiskt. Strategi, och det är mera, jag ser det mera som att takedown är att clean corridors, det är liksom, det är close quarters combat mera, och milsims är mera så att jag menar, jag spelar Arma 1 och 2 och jag tyckte om dem, men att det är sådana spel som du ibland kan springa i en skog i en timme utan att det händer något.
Ja, det är ju så, men ibland har de ju uppdrags, det finns ju uppdragsdesign liksom, man kan ju nästan laga egna. Och då kan man göra i princip en slags close quarters.
Jo.
Greja av det, ifall man skulle vilja.
Jag ser väldigt, väldigt starkt fram emot Arma 3, för det som jag sitter och det som verkar.
Det har ju kommit ut redan nu.
Va?
Det är ur beta nu redan. Det kom ut för 2 veckor sedan, tror jag.
Skämtar du? Har jag missat Arma 3?
Alltså, Arma 3 är ute nu.
Nej.
Nå, kyllä, för jag har hört på en annan podcast som de sa att
lyssnar du på andra podcasts?
Jag lyssnar på andra podcasts. Så vet du, så där sa de liksom att åh, jag ser så fram emot Arma 3, och så svarade den där, men det kom ut den här veckan.
Det har kommit ut.
Jo, det har kommit ut. Det har ju varit i beta ganska länge. Men det kom ut nu.
Okej. Okay. Det har kommit ut. Okej. Okay. Ja. Kanske jag måste vänta på att priset går ner lite.
Ja, priset måste gå ner först.
Jag har ju ingenting emot jämfört med min kollega här att det där. Han köper spel för full pris. Men Arma 3 är ett spel som jag vet att jag kommer inte att spela så mycket att jag skulle kunna gå med på att betala 45 euro för det.
Ja, nej, det är ganska dyrt då. Men det är uppstås lite större spel, ja. Jag har inte spelat själv Arma 2 så jättemycket heller, för sen vänsterhänt så är det lite onödigt många knappar att ändra på.
Så Arma 3 har väl samma problem?
Arma 3 har förmodligen precis samma problem. Man borde veta liksom vilka knappar som är viktiga.
Jo.
Det vet inte man genast.
Nej, nej. Inte ens efter 20 timmar speltid.
Men det varierar från gång till gång att idag är det inte så viktigt att veta om man flyger ett jetplan, men kanske det är imorgon.
Vi skulle nästan borde hoppa till, vi har åtminstone 2 ämnen som inte spel, som är mera större saker som vi borde diskutera om. Ska vi kanske hoppa till dem?
Du kan ju säga vilka 2 det är, så kan vi säga tease.
Steam OS, Steambox, Steam Machines, Steam Controller, Steam.
Steam.
Och sen det som jag inte vet om du hade tänkt på, men som jag av vissa orsaker anser det ganska viktigt, är AMD Mantle.
AMD Mantle.
Jop.
Det läste jag nog lite om, men jag har nog helt missat det.
Ja.
Så vi kan börja med det, så kan du ta det kort.
Okej, jag dra en kort. Det som har hänt under den senaste, vad ska vi säga, 2-3 månaderna är att från att hela teknologivärlden, alltså dator- och konsolvärlden, har varit helt stagnerad i vadå 10 år, så har allt börjat hända. Och en av de sakerna är AMD Mantle. Och AMD Mantle är de som spelar på PC vet vad DirectX är.
Ja, det är den där ondskefullheten.
Det är den där ondskefullheten. Och DirectX, det är ett verktyg för att hjälpa datorn att processera informationen från spelarna. DirectX är för det första väldigt klumpigt. Det fungerar väldigt dåligt. De utvecklar DirectX bara till Windows 8. Och som vi vet så PC-spelare vägrar gå över till Windows 8.
Och dessutom så är det ju liksom bundet till just Windows också.
Windows, exakt. Det är bundet till Windows och... Dessutom ska vi alltid komma ihåg att när det gäller spelmarknaden så vill Microsoft sälja Xbox-spel, inte PC-spel. Så därför har AMD, de som alltså gör grafik och processorer och sådana här grafikkort och processorer, så har gjort AMD Mantle, som är alltså en annan kopia av DirectX, och de har bevisat att för tillfället har de kommit fram till att den är 9 gånger snabbare på att processera.
Jo. Om man skulle vara programmerare skulle man kanske veta vad allt det där egentligen betyder.
Ja, nej men, och jag känner inte hemskt till, jag är också lite ute där, men när de talar alltså om att de har haft, är det Battlefield 4, ja, processerades av CPUn, alltså datorns processor, och grafikkortet 9 gånger snabbare än vad det gjorde på en vanlig maskin, annan maskin, så kan man förstå liksom vad som kan hända i framtiden. Och det här som har visat till och med gått, och för att koppla det till det andra ämnet som är Steambox, så har sagt att det här är en sak som kommer att göra att du med mindre komponenter, alltså sämre, alltså speldatorer är ju dyra nu för tiden.
Ja.
Men det här kommer att göra att du kan behöva inte lika starka grafikkort, inte lika starka processorer för att spela high-end-spelarna. Och då kommer vi ju att få, när vi talar om Steambox, så talar vi om att vad kommer den att kosta, hur dyr kommer den att vara. Så det här är en sak som kan leda till att de kan sänka priset rejält på den.
Så Mantle är alltså en så här en mjukvara, det är inte något så här som man...
Det är softa, ja, som kopplar sig till BIOSen, om jag har förstått rätt.
Ja, ja, så jag menar att man behöver inte köpa några nya komponenter för det, eller alltså?
Man borde inte kunna göra det. Nu har det här just kommit ut och vissa har ju sagt, ingen har svarat på det ännu. Men problemet är ju att AMD har egna grafikkort och vi har en annan som gör grafikkort som heter Nvidia och vi vet inte ännu om de är kompatibla.
Ja, det är ju det sen, ja. Men jag läste någonstans att AMD har varit historiskt sett relativt vänliga mot sådana här öppna system.
Jo, de är mera liksom åt det hållet. Och därför är det det som många har sagt att orsaken är att därför kan de kanske göra faktiskt en revolution inom PC-marknaden. För att kommer högst antagligen inte vara sådär att, liksom så noggranna med att har du ett Nvidia-kort eller vems processor har du eller så här att de vill bara få ut det. De är mer
Nvidia har väl varit lite mer exklusiva. De har en sån här PhysX eller vad det heter.
De har PhysX,
som bara fungerar för sina egna. Och man kan ju göra någonting om det bara fungerar på hälften av maskinerna.
Nej, det och samma tar du till Project Shield eller vad den heter, den här handkonsolen som Nvidia gav ut.
Ja,
så för att streama från din dator så måste du ha ett Nvidia-kort i datorn. Och jag menar sån här, de är mera just samma det med Intel som processor, de är mera liksom Microsoft, medan AMD och ATI är mera Linux. Om vi ser så liksom att de är mera öppna till open source och så här. Open source har vi också där på, om vi hoppar till den där tangerade ämne som är Steam. Jag vet inte vad vi ska kalla det där ämne för att det är ganska mycket där.
Steam
OS.
Steam World.
Först och främst, are you excited?
Alltså, det är ju lite skojigt nog, men för mig är det som så mycket annat när det gäller framsteg inom teknologi så följer jag gärna med. Mm. Men jag kommer förmodligen inte själv att delta, utan jag kommer bara följa med och se till så att det är ungefär färdigt och sen kan jag hoppa på.
Ja.
Det är lite liknande för mig, till exempel jag har ju ingen smartphone.
Okay, ja,
och inte har jag heller någon sån här, vad heter det, iPad eller sån här tablet-dator. Utan jag har liksom bara varit sådär, ja det är ganska roligt att det finns en här, kanske jag ska köpa en om några år.
Det beror ju alltså allt har ju, nu ska man komma ihåg, det tycker jag är viktigt liksom. Du vet att jag är helt överdrivet entusiastisk över Steambox. För att jag är ju sen en teknologinörd, jag vill ha nyaste tecken i sig. Men jag tycker också väldigt viktigt med att man funderar på vad man behöver en till. Vad man behöver liksom teknologi till. Och jag har en smartphone. Och enda orsaken varför jag har en smartphone, jag har två orsaker.
Plant vs. Zombies.
Nej, jag har inte Plant vs. Zombies på den. Twitter. Den 600-euros Twitter. Applikation. Jo, det är det. Och e-post. Jag måste, tack vare jobbet, så måste jag kunna läsa min e-post var som helst.
Ja, så säger du bara.
Men
det kan man göra med min telefon och det är en sån här gammal.
Men skulle inte vara för de två sakerna, och till och med skulle jag ta bort e-posten och det skulle bara vara Twitter kvar, så skulle jag kanske ta en lite billigare telefon. Men nu när vi talar om Steambox, så okej, kanske vi ska först förklara vad det är för någonting. För
Jag vet riktigt vad det är egentligen. Det är ju liksom Steams egen konsol som har varit pratat om ganska länge. I princip
går ju allt tillbaka till Steam OS, alltså att Steam gör ett eget operativsystem. Har gjort, kanske till och med. Och de ger ut den, och den fungerar på Linux, och den gör samma sak som den här Mantle som vi talar om, det vill säga den drar ner på vad saker kräver från datorn.
Ja, det är liksom precis som med konsolernas egna operativsystem, så använder liksom bara det som behövs och inte något extra att ta vara.
Och de bygger, om jag nu förstår rätt, så de kommer till och med att producera en modell själv. Och sen kommer det att det där fritt att användas, för den är Linux-baserad, så den är open source, SteamOS då. Så vem som helst kan bygga en Steambox, eller Steam Machine som jag tror de bytte namnet till, och sätta SteamOS på den och så kopplar du det till din TV. Det som ju är det magiska, för nu kan ju folk vara sådär att men det är ju som att ta en vanlig PC och koppla det till TVn. Men det för mig, det som är den viktiga punkten här och det som gör mig extatisk är att du ska kunna, och nu är frågan hur bra det fungerar såklart, men du ska kunna streama om du har din hardcore high-end PC i ditt arbetsrum och du vill sitta vid TVn och spela dina Steam-spel, så kan du streama från din PC till din Steambox, som ju det är också en PC, vid vardagsrummet och sitta och spela dina Steam-spel.
Ja, där så är det ju nog så att där är nog lite vänta och se. Vet jag vill
latency
bara
är frågan där, det är det som är.
Latency och andra saker om hur det ska fungera. Så ja. Men det, lite tveksam är jag nog nästan, ja, för det.
Jo, jag, alltså, jag, också, jag är väldigt intresserad av det, men jag kommer nog att vilja veta lite mera. Veta lite mer om det. Det som, men ifall den fungerar så för mig till exempel som en gedigen PC-spelare är ju det att vi hade funderat på att köpa en PlayStation 4.
Ja, det är ju nog så att inte behöver man någon Xbox One eller PlayStation 4.
Om det här fungerar. Speciellt om du är ren PC-spelare. Så skulle du ha båda för att orsaken för att du spelar framför en TV är ju i princip det att det är bekvämare i vissa spel.
Ja.
Men om jag ändå har det spel på min PC, så nu har jag ju spel som jag har både på min PC och på Xboxen. Jag betalar dubbelt för dem. Men ja, om jag kan spela båda var som helst, så varför gör jag inte?
Ja, precis. Och sen finns det ju, man har ju ett gediget bibliotek av spel.
Ett litet, jo.
Från början liksom.
Ja.
Och med PlayStation 4 och Xbox One så har de tagit bort den här backwards compatibility.
Jo.
Så att det går ju inte att spela gamla spel på nya maskiner. Så de här nya maskinerna kommer inte att ha något spel överhuvudtaget när de kommer ut.
Nej, Warframe. Yes.
Är det release title?
Det är release title. Dagen som PS4 kommer ut så kommer Warframe. Och sen kommer den typ en månad senare på Xbox.
Men det är ju liksom så att om man får sin dator till en Steambox.
Mm.
Så då kan man ju, har man ju sina 200-300 spel där.
Mm. Jo. Liksom. Ja, och det är det som och sen och det är det som är nu är för mig problem om vi talar om det som är Steambox är det att de talar alltså nu om det att vem som helst vi kan säga som ett hypotetiskt exempel Hewlett Packard kan göra 8 olika datorer och så spelar Steam OS i den och så säljer de det som en Steam Machine. Då kommer de tillbaka till samma problem varför människor inte köper PC:n för tillfället, ett av de problemen, och det är för att det är för råddigt.
Det är ju lite råddigt nog, det är sant.
Och därför tycker jag att Steam borde faktiskt, de skulle behöva ha en box. De skulle borde ha en standardisering, att du har en som jag kallar det för en streambox. Det vill säga en box som inte har allting low-end i sig. Du skulle få den kanske för vadå, 150 euro. Som enda den gör att den streamar från din PC till din TV. Det är allt den gör. Sen skulle du ha en mid-range som är sådär att okej, den här kostar lite mer men att inte så mycket, men var noggrann med att du kan inte spela alla spel på full grafik på den här. Och sen har du en high-end. Och de är standardiserade. Och sen får du välja dem.
Problemet är ju det att i PC-marknaden så ändrar ju standarden hela tiden.
Ja.
Att hur sen gör man med det då?
Mm. Ja, så det skulle måste vara inom vissa ramar då i princip, med att de kan garantera att om du köper en high-end så är teknologin i den inom sådana ramar att du kan spela allting på en viss nivå.
Så eller så gör man det som konsolerna i princip, att det vill säga att
låsa fast allt.
Nej, inte låsa fast, men att det finns liksom en standard med att man i princip liksom kallar det för Steambox 1 och Steambox 2 och Steambox 3. Jo. Och sen efterhand så Steambox 1 blir ju sen, vet du, så gammal att du inte kan spela något mer, så då försvinner den helt och hållet.
Ja.
Eller någonting där. Man har någon sån range. Att, grejen är den att det är svårt att veta vad som är vad med datorer för tillfället. Det är ju egentligen bara namngivningen som skulle kunna ändra. Att man liksom har en Steam liksom. Just om man numrerar dem bara 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Så, ja. Så det skulle hjälpa det där.
Jo.
Att man köper en Steam Medium.
Alltså, du i princip samma i det som jag menar också med att när du har liksom Steam One då, så är det en generation, och det skulle finnas då alltså i princip tre generationer, alltså tre inom den generationen. Det vill säga att du har en som är gjord bara som en streambox, alltså att du kan streama till den.
Man skulle kunna ha lite sådär som Apples namngivning, att man har Steambox Mini som är den här streamboxen, ja. Sen har man liksom Steambox whatever där i mellan. Steampod. Och sen Steampod. Har man Steampad.
Någonting sånt gör i princip.
Och sen lägger man numrar på de alla efter varandra, ja. Det gör de väl nästan i de här Apples. Ibland gör de det, utan det är ju new box, new vad det är, Steampad,
ja.
Och new Steampod.
Men det där, för att det som också det som, nu talar vi liksom om spel. Men det som är, om du tar den här, som om vi kallar det för streambox, alltså en riktigt low-end dator, som den enda den gör är att den streamar saker från din dator. Så det är inte bara för spel, utan de diskuterar ju nu, de har sagt att de diskuterar med till exempel en som gör video, en videoläsare, alltså en videospelare, och då antar alla att det är VLC, för det är den största av open source-spelarna.
Och de har, Steam har ju egen videospelare, man kan ju köpa Indie Game The Movie på Steam.
Ja, de har den, och den tror jag också baserad på VLC.
Ja, det kan hända.
Jag vill minnas det. Men sen talar de om att de till exempel får Netflix att fungera. Vet jag inte, de som inte insätter konsoler, så vet inte hur korkat det är med Netflix. Det vill säga, jag har Netflix. Jag kan se på det på min dator. Jo, men jag vill ju se på TV i soffan helst. Och då måste jag ha det via Xboxen.
Alltså, är det olika accounts, eller?
Nej, det är samma account, men vad heter det? Jag måste, om jag vill se på det på TVn, så måste jag ha det, måste jag antingen koppla en PC till den, eller så måste jag koppla Xboxen till TVn. Och ha Netflix på Xboxen. Men problemet är att du får inte göra någonting online med en Xbox om inte du är en gold member. Och det kostar.
Jo, det är ju det är ju sant det.
Ja, så för att jag ska använda Netflix på min TV för tillfället, så måste jag betala Netflix och jag måste betala Xbox för att få använda Netflix. Men med Streambox så kan du göra allt sådant gratis. Eller
men
du måste betala
det
ju Netflix.
Alltså PlayStation 3 är ju också gratis på den fronten.
Ja, PlayStation är gratis på Netflix-fronten, men inte på allting.
Nu är väl PlayStation 3 åtminstone är ju nästan gratis på allting.
Jo, 3, sorry, 3. 4 kommer inte att vara, de har dragit tillbaka lite på den.
Ja, de har ju redan en PlayStation 3, så har de den här PlayStation Plus-servicen. Ja. Men det ger i princip bara extra grejer och inte tar inte bort liksom grundfunktionalitet.
Nej, men de kommer att ändra den. Alltså jag har PlayStation Plus till Vita, men till PlayStation 4 kommer de att göra samma system som Xboxen, men lite bättre. De kommer att göra så att du måste ha PlayStation Plus för att spela online, men inte för att använda online-services.
Men i alla fall med PlayStation, men inte spela.
Jo. Precis.
Eller var det också att utvecklarna själva får välja om de använder Steam Plus?
Jo.
Att faktiskt så att Warframe till exempel inte ens behöver det?
Nej, de behöver inte för att de menar, det var, jag tror det var, nu är jag inte bombsäker, men Digital Extremes som gör Warframe, som blev förbannade för de menar på att de är pay to win, de är free to play. De är free to play och då ska spelarna ha det free to play.
Ja, det kanske har mer att göra med att Sony upprätthåller någon slags servrar för spel och sånt.
Jo, det handlar om det just det. Och det är det som är så skrattretande att du måste betala åt Xbox, till Microsoft till exempel, för att se på Netflix. För att Microsoft har ingenting med det att göra. Ingenting går via Microsoft. Din konsol går till Netflix-servrar. Men i alla fall så jag menar att det, vill jag bara ta fram den punkten att Steam Machines, Steambox, är ju något annat också än bara en spelmaskin.
No, det vet vi ju inte egentligen. Vi vet ju inte så mycket sist och slut.
Nej, men det är som de har talat om Steam OS, så där finns mycket annat i den också. Och i och med att det är en Linux-baserad vara, så kommer folk att modda den till skräp.
Jo, men det är ju inte. Sen är ju grejen den också att konsolerna är ju så lätta att få igång. Att frågan är ju liksom att hur lätt är det att få igång en streambox att streama från sin dator till Steam-maskinen.
Det är klart det. Men det här är lite faktiskt när vi talar om Takedown också, det här med UI och sånt här. Så där, det är någonting Valve kan. Om de kan någonting så är det att vara användarvänlig.
Det är sant. Det är sant. Därför har de sina långa beta-processer för att få allting perfekt. Och där tror jag just att om man gör det liksom riktigt smooth, lite plug and play vet du. Jaha, det funkar bara. Det bara funkar. Så då tror jag att det kan gå riktigt bra.
Jo. Och hur var det idag? Fredagen idag.
Så. Det är fredag idag, ja. Fredagen den 27.9 är datumet som vi bandade den här podcasten. Bara för alla lyssnare att ni vet.
Yes, och då kom det den sista. Nu var alltså Steam OS var först. Sen kom det att de gör Steam Machines. Och sen kom det sista.
Steam.
Vad ska vi säga om den? Steam Controller.
Steam Controller. Ja. Ja. Den är ju, det är ju helt ny design. Alltså, sådana här har inte gjorts tidigare.
Nej.
Och vad heter det? Eller inte vad jag vet om just det. Jag har ju inte koll på de här PC.
Jag har inte sett någonting i vad heter det? Ens nära.
Jo, nej. Eller det finns ju delar som finns nära i andra.
Jo.
Till exempel den touchscreenen i mitten, så PlayStation 4 har väl också en touchscreen.
Den har en touchscreen där och det finns, jag tror att Razer kanske har en Windows, alltså en Xbox-kontroller som har någonting sådant. Att den var ju, men hur du använder den var ju helt innovativ.
Ja, det är liksom en, som många knappar ett, det var ganska intressant att man kan liksom scrolla igenom tavara där på den där grejen. Så det var en grej som...
Jag skulle kunna bara för att göra så här. ifall någon inte ännu ska råka se den, så kan jag förklara att den ser ut som ungefär som en jag tror att Xboxens vad heter det, 360-ans pad är liksom till formen närmare än vad Playkaren ser.
Jo, Playkaren har ju sin den där gamla, jo. Jag har nog saker att säga om Playkaren-padden, men det är ju liksom för någon annan gång och det är ju lite gammalt.
Tumvridaren.
Jo, just precis, för den är, alltså grejen med Playkaren-kontrollen är ju att den är ju gjord för att inte ha de där joystick-grejerna i sig.
Jo, precis.
Och de lades till efteråt.
Jo.
Och i PlayStation 3 när de omdesignade handkontrollen så var alla så där what the fuck is this? Och så återvände till PlayStation 2 och PlayStation 1:ans kontroll.
Ja.
Och jag måste säga att den är kanske inte den ergonomiskt vänligaste kontrollen
Xboxen,
i världen.
Alltså, det roliga med att, för jag hoppar in mer där, så det där med att jag har många gånger funderat på, för att det bekväma med Xbox-kontrollen är ju att din vänster tumme så vilar på joysticken.
Ja.
Att varför är inte högern samma sak? Men då använder du knapparna visserligen mera på den.
Ja, det är ju det knapparna använder man ju.
Men med Xboxen, alltså med Steam-kontrollen, så den ser alltså mer ut som den. Och istället för då vänster joysticken, om vi tänker på en Xbox-pad, vänster joystick och istället för A, B, X, Y-knapparna, så har vi två stycken touchscreens som de ser ut att vara lite, är det nu konkava eller konvexa, de bångar inåt lite, ser det ut som. Och de här är alltså två touchscreens som har helt splittar nu haptik-teknologi i sig, det vill säga att de ska ge motstånd med olika magneter som rör sig. Det är alltså inte en rumble, utan det är motstånd som ska komma emot. Du ska känna att det känns tyngre att dra på de där paddarna.
Är det månne Aperture Science som har...
Det är högst antagligen Aperture Science. Sen har den vid båda tummarna, så har den dessutom två knappar som du ska kunna, liksom, medan du rör touchpadden, kunna trycka på de två. Och touchpadden är också en knapp i sig.
Alltså, jag gör de där sidoknapparna menar du?
Ja, A, B, X, Y som de
har. Ja.
Bara för att visa tungan åt Sony där. Sen mellan där så har de alltså en touchscreen som en high resolution touchscreen. Och det är den här som jag är lite orolig för när vi talar sen om pris. Men det är alltså en touchscreen, men det är alltså en levande bild, så du kan scrolla och det händer saker. Det är som att du ska använda din smartphone i princip.
Ja, så förstår jag det också.
Ja. Men hela saken är också en knapp som alltså är en fysisk knapp. Du kan trycka in den.
I prototypen så var det ju fyra knappar. Kommer det att vara det eller kommer det att vara
de fyra knapparna är där för att de har inte den här touchscreenen och de måste ha någonting där för att du ska kunna ha den funktionen liksom. För att det som det ska kunna göra är att den här touchscreenen är ju också en knapp. Men för att få mera knappar in i den så kan du scrolla på den här touchscreenen då mellan olika knappar. Och sen trycker du och då gör det den som det står att den ska göra.
Ja, man kan scrolla mellan vapen eller inventory och sånt annat.
Och det smarta med den här är också det att de gör en funktion i Steam OS så att när man scrollar på den så alla vet det här med att du kan inte, om du spelar någonting och så blir du titta på kontrollen så går det illa i spelet.
Ja, det är ju en grej med just med touchscreens annars också, som jag har tänkt på med smartphones.
Jo.
Att om man skriver text i VST kan man göra det utan att se på skärmen, men det kan man ju göra när man inte har några knappar.
Exakt. Steam har igen varit innovativa och löst det här.
Det kommer en bild på skärmen väl?
Ja, en liten picture-in-picture uppe i hörnet.
Eller väljer man kanske var den är.
Ja, det kan hända. Men det kommer en bild som visar vad du har valt i touchscreenen.
Men kommer det, om man scrollar genom att, kommer man att se den där scrollgrejen då? Att man visar hela bilden?
Japp.
Eller du säger japp. Japp, och det är vad de har sagt, men vi har ju inte sitta i praktiken ännu.
Nej, alltså, men det är det som att alltså, nu talar ju om alltså, vad de har säljat.
Vad de lovar
nu.
Ja. Så det är som Takedown Red Saber också lovar en hel del.
Okej, okay, no, I'll give you that one. Framme, för de som undrar, har den två knappar, inte fyra.
Vad då framme?
Alltså för pekfingret.
Två knappar, inte fyra. Har den inte trigger och... Eller?
Nej, inte vad jag ser.
Jag tycker nog att den har fyra där uppe.
Jag ser nog, jag vet inte, du måste titta här ännu. Nej, nu har den fyra, ser du bara. Jag sa fel. Ja, nu har den trigger och bumper så att säga.
Och bumper, ja. Sen har den två stycken på ryggen också.
Ja, under som att du får... Det är faktiskt ett system som jag har en kontroller, en Mad Catz Xbox-kontroller, som har Precision Aim-knappar där under. Och de fungerar inte på den, men det var bara små knappar. De här två knapparna är stora där under, så jag tror att det är lättare att få handen.
Ja, man måste liksom planera lite hur man håller handen. Och det är nog något som man kanske måste lära sig.
Det finns två saker som jag är orolig med den här. Det första har jag redan uttryckt flera gånger, inte kanske i den här podcasten, men priset.
Priset, ja.
Det måste kosta under 100 euro för att den ska gå hem.
Eller egentligen så, den ska kosta lika mycket som keyboard and mouse.
Ja, no, jo. Men keyboard och mouse får du för 30 euro.
Det är ju sant, det är sant.
Men det där, och den där high-res touchscreenen som jag är rädd för att ska dra upp priset som bara var, och den här haptic-systemet.
Men om det är Aperture Science så då, ja, så, då gör de ju saker bara with science.
Ja, det stämmer. Men annars så liksom, det är pengarna, och det andra är just att har de på riktigt funderat igenom nu att den här går i alla händer. För nu är det att en Xbox-kontroller till exempel, en PlayStation-kontroller, så den är ju gammal modell. Och det är liksom, du kan hålla saker lite fel, det är inte så farligt. Men nu när du talar om touchscreens, du talar om knappar där under, så det är just det att den måste vara perfekt i allas händer, och alla måste nå alla knappar. Om du tar en kort tumme, eller korta fingrar, kommer du att nå den där touchscreenen utan att ta bort en handen från kontrollen?
Ja, det man får väl se dem. Kanske det kommer i olika storlekar.
Men den är i alla fall, den är väldigt, och det som jag sa här, som jag människor tyckte ha uppskattat på Twitter, var att när Microsoft anser att de gör stora innovationer, 50 innovationer i sin nya Xbox-kontroller, så sätter de Rumble in i triggers. Men sen när Steam innoverar så gör de det på riktigt.
No, den har några gyrofunktioner, Steam-kontrollen. Inte vad vi vet om just nu, va?
Något vadå? Gyro? Nej.
Att man vrider på den så händer det saker.
Nej.
Det har ju alla de här nya konsolerna.
Det har de redan haft.
Jag menar det, de har ju haft länge redan sånt.
Men jag tror att det har de lämnat bort, för att så idén med Steam-kontrollen är ju det.
Den ska vara istället för
keyboard och mus.
Keyboard och mus, ja.
Ja. Och det är ju det som de, alltså den här ska, alltså, de lovar inte direkt, men de säger att deras mål är att alla spel som någonsin har getts ut också, alltså vi går tillbaka i tiden, så ska gå med den här.
De talar ju om att de har att det går liksom att remappa, att den tror att det är en keyboard i princip, ja. Den här.
Men då kommer vi till en sak som vi talar om här just. Pröva spela Arma 3 med den där.
Jo. Nä. No, om touchscreenen kan sen
men,
välja
men
många.
Men sitta i Arma 3 när någon står och skjuter huvud på dig, och så ska du ha den ena saken från din inventory som är på knapp G eller H eller B på din keyboard, så ska du scrolla de 100 saker genom den där.
No, man måste nog säga det att om jag har förstått saken rätt ur Arma, så är inventory system ungefär samma sak när man spelar det med keyboard också.
Okej. Men jag menar sådär att alla strategispel kommer inte att gå med den här, för det finns strategispel som använder alla tangenter på ditt tangentbord.
Det är ju sant ju, alla de här man har shortcuts och grejer.
Ja.
Man kan inte bli så här pro StarCraft 2-spelare med Steam-kontrollen.
Men den verkar liksom bueno, så att säga.
Ja, och man kan ju spela StarCraft 2 med mus och tangentbord. Alltså bara musen.
Ja.
Men då är man bara dålig.
Ja.
Men det är ungefär så bra som jag.
Jag har faktiskt aldrig spelat StarCraft 2.
Inte jag heller.
Okay.
Men jag tänker RTS i allmänhet. Man säger StarCraft och då menar man Command & Conquer och allt det andra. Tjafse.
Säger man inte RTS då bara.
För mig säger jag StarCraft och då vet folk vad det är. Om man säger RTS så vet du någon. RTS, vad är det för något? Det är en död genre sedan 90-talet.
Okej. Jag ger den åt dig. Men annars så, alltså, jag måste säga, av alla de tre sakerna som kom ut, så Steam Machines visste alla att skulle komma.
Jo, den har ju varit på gång länge.
Steam OS är ju bara en glorified big picture mode, i princip.
Jo.
Så det här var den här första riktigt sådär att, wow.
Det är ju en fysisk grej också, ja. att det är ju nog bara så här, utan det finns ju bild på den, fast den kanske inte existerar på riktigt, men den är ju vacker.
Den är otrolig, alltså den där, ja. Den är väldigt väl designad till utseende. Frågan är sen att den är väldigt väl designad ergonomiskt. Jag antar det, men att inte...
Det kan ju hända att man måste vänja sig. För nu när jag funderar så funderar jag liksom vilka fingrar som ska trycka på ryggknapparna.
Alltså på triggern då?
De som är på ryggenknapparna, de där två. Ja. Som är där på baksidan. För jag har ju vana sen gamla tider, då när det bara fanns en knapp uppe där på shoulder pads. Ja. Att lägga ett finger här uppe. Men det finns ju vissa spelare som har två fingrar där uppe på.
Ja, jag spelar också bara med en, så att jag byter. Alltså ena fingret skjuter om både på Xbox heter det Trigger and Bumper. Så.
Ja. Så liksom, man vet inte säkert.
Nej, men du har ju alltid, men när du håller i den där helt på undre sidan av knapparna, så du har ju alltid fingrar där.
Man har alltid fingrar där, ja, men jag funderar lite beroende på var de här knapparna är, så är det lite var man ska trycka.
Ja, och kommer du att trycka på dem i misstag?
Ja, det är också, det är också.
Jag funderar, jag sitter nu här med en Xbox-kontroller i handen bara och funderar.
Det gör jag också. Jag sitter här med den handen. Om man håller med bara ett finger uppe, så då är långfingret, tror jag, på ganska bra position för att trycka.
Ja.
Men om man håller båda fingrarna uppe, så då får jag inte ringfingret dit jag på något vis.
Men den är ju om du tittar på bilden på den här konceptbilden då, eller det, jag vet inte om det faktiskt är en konceptbild, eller är det, har de faktiskt gjort en prototyp som är helt färdig? Så
de har gjort en prototyp, tror jag, med de här fyra knapparna.
Jo, men jag menar den här bilden, så där är ju touchscreen.
Ja, men det fanns ju någon bild med den här fyra knapparna.
Jo, det finns, ja. Men jag menar, du ser på den, så den har den här underdelen, alltså det som kommer in i din handflata. Så den delen är väldigt annorlunda. Den är större, den är mjukare.
Jo, den är lite bollig där. Ja.
Du håller, jag menar, i princip Xbox-kontrollen håller du i, så att du har mera handflatan uppe på den. Och det här ser mer ut som du på riktigt har den mera i sidan. Liksom,
jo, det är sant. Man får se lite vad som händer det händer.
Men, okej, nu ska vi gå in på Steam Time, kanske.
Valve Time heter det.
Valve Time, ja. Men,
på Steam brukar de spela komma ut i tid.
Ja, men Valve Time, så om vi glömmer bort det, så har Valve talat 2014.
Ska så det är 2020 ungefär.
2020. Men 2014 har sagt att allt det här ska komma ut. Allt, liksom, ska säga, allt ska vara färdigt. Steambox kommer att kunna komma i olika variationer, så det finns ingen release date på det. Men första lådorna ska komma ut 2014. Steam OS rullar ut 2014. Kontroller kommer ut 2014.
Är det alltså beta då, eller är det finished?
Nej, det är finished product. Betan börjar nu. Eller oktober. Oktober börjar betan.
Så det är holiday 2014 som är målet?
Högst antagligen så är det deras deadline. Jag hoppas att den kommer före. Jag har hört rykten om Q1. Men
de har ett så kort beta-period. Det finns ingen chans i världen till det.
Man vet inte. Det konstiga är ju att den beta-gruppen är ganska liten. Den är 300 människor.
Jo, men det är väl, alltså det är ju 300 av de här som är med i den här Steam Universe-gruppen. Mm. Och sen är det nog säkert tusentals som är handplockade.
Jag vet inte hur Valve har gjort, jag skulle anta det sådär, men sen igen så sa de att 300 plockas från de som har ställt upp i Steam. Eller inte egentligen, de har 300 betestare, de sa så här, 300 betestare, 270 plockas på lotteri, 30 väljer de ut själv.
Ja, så de har så lite maskiner, men det, ja, jag betvivlar.
Mm. Vi får se.
Vi får se. När du får din maskin sen så kan vi få
komma
pröva.
Hit, så sitter vi här sen.
Så kan vi vara här och pröva, ja.
Det, vad heter det?
Jag tycker livestreama.
Det stora frågan vi ska avrunda, så att säga, den här.
Här är en bild för övrigt på knappen, de är ju stora som...
Jo, alltså under, de som är under där.
De som är under, ja.
Jo, de är väldigt stora.
De är stora som fattigåret.
Ja.
Ja, de är så stora, ja, men jo. Då är det inga problem alls att trycka på dem.
Nej, för att avrunda, jag tror att vi ska...
Jo, vi har väl hållit på nästan 2 timmar.
En och en halv timme har vi haft.
En och en halv timme, det är ganska bra.
Kanske vi får det här nerklippt i 1:20. För att avrunda så kan vi ju säga så för min del att vi får se vad som är mer sannolikt, att Steam Machines med Steam OS och Steam Controller kommer ut 2014. Eller att den här podcasten finns när de kommer ut.
Jo, den här podcasten finns nog inte så länge, den tror jag.
Menar du det?
Alltså, om vi försöker satsa på så här, för att ta den här intro-grejen nu här på slutet. så om vi satsar på ett avsnitt i månaden. Mm. Så då håller vi på kanske i 3 månader.
Menar du det?
Jag tror det. Mm. Om vi är riktigt optimistiska. Okay. Vad tror du?
Det beror lite på hur vi har formatet. I princip så kan man ju smälla. Vi får se hur vi gör. Att ska det vara vi två? Ska vi ha mera folk? Ska det vara, är det här liksom, hur fasta är vi?
Det beror ju också en hel del på hur mycket vi kommer att editera. För att, ja.
Så det där, frågan är hur vi gör det här konceptet. Nu är det bara en pilot, så vi får ju lite fundera hur det...
Det är pilotavsnitt, ja.
Men för vi snackar ju mycket liksom tillsammans, bara annars bara på Teamspeak, om de här sakerna. Så jag menar, det är bara bandade.
Det är bara bandade, det är ju sant det. Det är ju en av de här grejerna.
Ja, och vi kan ju i princip, som var vår plan igår när vi satt och spela Fuel och spela Hippa, eller That's It, You're It, i 2 timmar. Och sen får du köra på någon motorväg. Så man kan bara sitta och spela medan man talar och sen får ni höra.
Det blir förstås lite okoncentrerat då, tror jag.
Man ska då spela något simpelt.
Och så skulle det kanske vara, man borde ju egentligen streama det video då liksom. Då skulle det kanske vara intressant.
Vi måste skaffa en Twitch och banda in medan vi spelar upp det på Twitch.
Och sen då, så för att, ska vi avsluta då?
Jag tror vi får göra det, ja.
Ja, vi håller på riktigt tillräckligt länge. Så då måste vi alltid ha en outro också. Det vill säga hur vi, våra Twitter-accounts. Och vet du, vi har ju ingen e-mailadress för vår podcast. Men så där som man kan kontakta oss.
Kontakta via Twitter, va? Är det bäst?
Det är väl bäst det.
Börja du sätta i andra.
Ja, vad heter det? Jag är Twitter Shina Knight. Visst är jag Shina Knight? Shina Nite. S-H-Ina Nite. Är det på Twitter, @ framför, som det ska vara när det är Twitter. Alltså SH innan IT. Och du hade också Twitter säkert.
Jag har Twitter på Brain of J 83, tror jag. Brain of J alltihop såklart. På Twitter 83.
Och J alltså bokstaven J.
Jo, Brain of J. Den hittar man antingen på Brain of J eller på Brain of J 83. Hittar mig på de flesta sociala medier och olika spelcommunityn. Så vill man hitta mig någonstans, så det namnet använder jag.
Och jag är alltid Shina Knight eller Shinan, beroende på om det finns eller inte finns.
Ja, och det kan stå Luck framför också ibland.
Ibland står det LUC, som är vår podcast, LUC-cast.
Är det LUC-cast? Är det Luckcast?
Jag vet inte, är det Luckcast?
Är det Luckcast? Ja, det är Luckcast.
Det är Luckcast. Woo!
Det är bra att vi kom på det här efteråt.
Episode 0 of Luckcast, here we go!
Oh yeah!
Det var alltså det.
Ja. Vi får editera och dra lite outro intro hit ännu.
Outro. Lite musik. I can't fight this war anymore. Time to surrender.
Time to move on. Vi har blivit bjudna att spela Takedown.
Är det sant?
Ja. Så ska vi avsluta. Vi har talat så mycket shit om Takedown. Ska vi bra spela nu?
Ja, så då blir det Takedown! The battle easily.